Nu sitter jag hemma hos Ebbe Björkman igen. Dags för ett nytt avsnitt av Fritjof om Fritjof Nilsson Piraten. Förra gången, Ebbe, så berättade du om novellsamlingen Småländsk tragedi som kom ut 1936, och du läste eller berättade om titelnovellen där, om honom som två gånger åkte till Göteborg. Första gången levande och andra gången död. Det här läggs på dagen före dopparedagen. Finns det ingenting som påminner om julens högtid hos Fritjof Nilsson Piraten?
Jo, det finns det faktiskt, för i den här Småländsk tragedi där finns en novell som heter Julkorgen. Han berättar då om, man kan ju tänka sig att det är hans barndom, hade kanske 6-7 år. Och han berättar då om en episod när han och hans syster, som han här i novellen kallar för Marianne, ska gå med en julkorg till en fattig gammal gumma där på Österlen.
Novellen heter Julkorgen.
Ja. Och piraten skriver så här: julafton kom med snö, var det inte, nej, utan det var tö och fallande istappar. Min syster Marianne, min stora syster som var 2 år äldre än jag, släppte upp rullgardinen på morgonen. Vi kröp upp i fönsterkarmen och tittade ut. Vi blev mulna i ansiktet, lika mulna som vinterhimlen var. Vi ville ju ha frost och gått före till jul. Men hur ser det ut? Jo, smältvattnet porlade i stuprännan och vägen började bli brun av grus. Men frost eller tö, så var det i alla fall julafton. Vi klädde på oss på rekordtid den morgonen. Och så smög vi in i den lilla kammaren. Och där tillbringade vi en lång, tyst stund framför en väl låst garderobstör. I garderoben så visste vi att julklapparna förvarades. Och Marianne la örat till dörrspringaren. Och så sa hon: jag tycker jag hör att det är en klocka som går där inne. Och den är ju säker till mig, för du är ju alldeles för liten. Nå, så småningom så gick vi ifrån kammaren och sökte upp mor för att plåga henne med packningen av korgen till mor Kalla. Det var den sedvanliga julkorgen. Mor Kalla var en gammal fattig gumma som bodde ensam i en fallfärdig stuga långt ute på fäladen. Hon brukade varje julafton få en korg med mat och annat gott hemifrån. Och i år hade Marianne och jag fått löfte om att själva gå till henne med julkorgen. Mor satt vid salsbordet och krusade silkespapper. Marianne och jag, vi ställde oss på varsin sida om henne, drog henne i kjolen och tragglade om korgen till mor Kalla. Mor kastade en blick ut genom fönstret. Nej, nu får ni lugna er barn, för det är ju knappt ljust än. Men vi kunde inte lugna oss. Och när vi hade ansatt mor ytterligare en stund så var hon tvungen att resa sig från bordet och lägga ifrån sig papper och sax. Vi följde henne ut i köket. och där stod gamla Boel vid spisen och vakade över skinkan som kokade i järngrytan. Sen tog mor fram den stora armkorgen och började välja ut godbitar från skafferiet. I botten på korgen så la hon en kavring och så några brungräddade vetebröd. Och ovanpå detta så la hon sylta, fläsk och skinka. Och så slutligen tog hon en stor bit utav julosten och la i korgen. Och sen kom det mandelmusslor och pepparkakor. Och så det viktigaste av allt, det var ju kaffe och bitsocker. Och till slut så hämtade mor ett paket Liljeholmens stearinljus från skåpet in i salen. För gamla mor Kalla skulle sannoliken inte vara utan ljus på julafton. Och så la mor en nymanglad kökshandduk över innehållet i korgen, medan Marianne och jag tog på oss våra kläder. Och så släppte mor ut oss köksvägen. Och så sa hon, ni får inte glömma att hälsa mor Kalla från mig och önska henne en god jul. Vi gick genom trädgården och bar korgen emellan oss. Så snart vi hunnit bakom den stora isdösen så stannade Marianne. Eli, sa hon. Eli, ska vi ta varsin sockerbit? Det tyckte jag var bra. Och knaprande på socker så drog vi vidare med vår korg. Och så kom vi ut på stora vägen där väglaget var halt och slaskigt. Efter en dryg halvtimme hade vi hunnit till allén som från stora vägen ledde till fattiggården. Vi ställde ner korgen vid vägkanten och stod sen en stund och tittade in på gårdens grå, kusliga längor. Marianne tycktes välva stora planer. Till slut sa hon, ska vi gå in och titta på Jesuxen? Han är inte farlig alls. Han har en kätting på sig. De har honom i stallet för han inte ska frysa. Ja, Jesuxen, det var ett vansinnesjon som i många herrans år förvarats i en kätte i fattigårdens stall. De påstod att Jesuxen i sin ungdom hade varit präst, men hade blivit galen av för mycket teologisk läsning. Men hur det verkligen var, det var ju ingen som visste. Men vad man visste, det var att han kunde äta hur mycket som helst. Och satte man en bok i handen på honom, så läste han ur boken utan att säga i den. Hans tal var ett entonigt svammel och rabbel. Det lät ungefär så här. Jesuxen, Jesuxen, Kristuxen, Kortuxen, Kristuxen, Kristuxen, Jesuxen, Kristuxen, Jesuxen. Och så kunde han hålla på hur länge som helst. Så nog kunde man förstå hur han hade fått sitt namn. När vi kom in på gården så stannade vi och tittade oss omkring. Men ingen syntes till. I ett fönster i stuglängan så skymtade man bleka, glåmiga ansikten. Stalldörrarna stod på vid gavel. Vi fortsatte och hade nästan hunnit fram till stallet då en barsk röst hejdade oss. Vad vill ni, ungar? Det var föreståndaren som kommit ut på trappan. Han kallades för fattigpiskaren. Stor och sträng såg han ut. Jo, vi skulle bara titta på Jesuxen, stammade Marianne.
Ja, det går väl gott an, sa mannen, ifall det kan roa er. Och han gör ju ingen förtret. och förresten är han väl tjudrad. Så gick vi in i stallet. Och bakom spilterna så var kättarna. Och i kätten till höger, därifrån hörde vi ett monotont mummel när vi försiktigt närmade oss. När våra ögon hade hunnit vänja sig vid halvmörkret där inne så såg vi Jesoxens huvud och armar över kättens avbalkning. Det var ett huvud med bara hår och skägg i stora, smutsiga tuvor. Av ögonen så kunde man bara skymta något obestämt vitt. Han tittade upp mot taket, mot det smutsiga stalltaket, och hur hans mun, som var ett stort hål i skägget, flöt ett mässande mummel: Kristoxen, Kristoxen, Jesuxen, Kristoxen, Kristoxen. Kring huvudet vajade trasiga draperier av smutsig spindelväv från takbjälken. De nakna armarna sträckte han fram över avbalkningen med hopknäppta, utmärgade händer. Jag vet inte hur länge vi stod där och stirrade på Jesuxen, men länge var det. Eli, ropar Marianne, ska vi ge honom en sockerbit? Jag tycker det är så synd om honom. Jag vände mig om för att ta en bit socker och korgen, men korgen var försvunnen. Bara handduken låg kvar på stenläggningen. Förvånad tittade jag mig omkring. Korgen var som bortblåst. Då får jag höra ett krasande ljud ovanför mig och tittade upp och fann att korgen svävade högt över mitt huvud. Förskräckt skrek jag till och for baklänges i stallgången. Över avbalkningen i kätten intill Jesoxen så såg vi idioten som höll korgen. Han glufsade och svalde med hela sitt stora röda ansikte. Just nu var han i färd med att sätta i sig 6 Liljeholmens stearinljus med omslagspapper och allt. Det blå pappret fladdrade honom kring käften. Marianne började gråta av ilska. Släpp korgen! Släpp korgen, säger jag! Idioten lydde verkligen och släppte korgen. Han grinade fånigt och började slicka sina flottiga händer. Mor Kallas julkorg var tom. Tillintetgjorda av olyckan satte Marianne och jag oss ner på stenläggningen och tittade på den tomma korgen. Jesuxens mummel lät olycksbådande och hotfullt. Vem hade kunnat tro att det fanns en idiot instängd vid sidan om Jesuxen? Men snart ryckte Marianne upp sig och visade vilken praktisk liten tös hon var. Vi kan inte komma till mor Kalla med en tom korg, det duger rakt inte. Och hem hinner vi inte, och förresten så vågar vi inte tala om att vi varit sett på Jesuxen. Hennes ögon for sökande över stallet och så fastnade de på den stora foderkistan. Uppflög hon. Hjälp mig, Eli. Med förenade krafter så lyckades vi lyfta locket av kistan. Det var gott om havre i den. Vi öste korgen full med havre. Och från den binge intill kistan så tog Marianne 2 stora foderbetor och planterade dem i korgen. Sen bredde hon handduken över det hela. Och nu var mor Kallas julkorg packad igen. Så lämnar vi fattigården. Och Jesuxens sorgsna mässa ringde i våra öron. Mor Kalla hade sett oss genom rutan och hon stod på trappan utanför när vi kom fram. Marianne viskade till mig: "Nu säger du inte ett ord, Eli." Mor Kalla påminde om en martall i medvind där hon stod på trappan. Ålder och värk hade krökt henne och huvudet hängde djupt av bekymmer. "Gud signe er barn, Gud signe er mor, åh det är rent för mycket." Och gumman strök en tår ur ögat och sträckte handen efter korgen. Jag slöt ögonen inför den kommande katastrofen, men den uteblev. Istället hörde jag Marians röst: "Nej, mor Kalla får inte titta i korgen förrän vi har gått. Det här skulle liksom bli en överraskning." Mor Kalla tog korgen och vägde den i handen. Vi ville gå genast, men det fick vi inte. Nej, vi fick inte bära bort julen, så vi följde med mor Kalla in i den låga stugan. Där inne var det rätt till jul, så gott det gick. Nu satte mor Kalla fart. Hon la mer torv i spisen, skakade kittel med kaffet och satte den över elden. Under vävstolen tog hon fram ett skrin med gamla trasor och strumpor, och från skrinets djup så tog hon två torra bullar och en liten bit socker. Sockret klöv hon med en järntång i två bitar, en åt Marianne och en åt mig. Medan vi sörplade det beska kaffet öste mor Kalla välsignelser och tacksägelser över korgen. Saffransbullen växte i munnen på mig och för första gången i mitt liv hade jag praktisk användning för mitt samvete. När vi kommit hem så avlade Marianne rapport och hon var mycket talför. Och vi skulle hälsa så mycket från mor Kalla och tacka. Och hon tackade särskilt mycket för korven och stearinljusen. "Ja, men vad har ni korgen?" frågade mor. Mor Kalla bara får låna korgen så länge. Vi skulle hämta den sen." "Vad ska hon med korgen till?" undrade mor. "Hon börjar visst att bli gammal, mor Kalla." Julgranen skulle klädas. Mor tog fram askar med ljushållare, flaggor, silvergirlanger och guldpapper. Men varken jag eller Marianne kunde känna någon entusiasm. Guldet och glittret förmådde ej fånga våra blickar. Ledsna så satt vi där i varsitt hörn och vågade inte titta på varandra. Mor ängslades och tog pulsen på oss. Hade vi förkylt oss? Hade vi feber? Nej, pulsen var normal. Men när mörkret fallit på så begav vi oss upp på vinden där det var hemskt och spöklikt. Och från vinden ledde en trappa upp till översta loftet. Och från gluggen där uppe så hade vi utsikt över fäladen. Vi kröp ihop vid gluggen, sida vid sida, och spanade ut över fäladen. Intet ljus kunde skönjas där ute och det var släckt i mor Kallas stuga. Hon satt i mörker på julafton. Fattig idioten hade ätit upp ljuset. Och det var i vår skull. Men sen blev bördan oss för tung. Vi började snyfta. Och så bestämde vi oss. Hållande varann i händerna så kravlade vi ner från loftet, ner från vinden, medan vår gråt övergick i tjut. Vi hittade mor som måste lugna oss innan vi kunde göra oss förstådda. Så kom våra snyftningar avbrutna bekännelsen om Jesuxen, om idioten, om bedrägeriet mot mor Kalla. Mor och far höll ett kort rådslag. Och så packades en ny korg till mor Kalla, större än den förra. Marianne och jag, vi offrade rikligt till korgen av de godsaker som vi själva skulle ha på julafton. Detta lättade. Så spände far för hästen. Och i släden så for han till mor Kalla med korgen. Återigen så satt Marianne och jag sida vid sida uppe vid gluggen där uppe på loftet. Och långt om länge syntes ett ljussken ute på fäladen. Det var ljus hos mor Kalla. Och med de ljusen så tändes också julstämningen i våra sinnen.
Evy Björkman läste Fritjof Nilsson Piratens novell Julkorgen. Egentligen är det där ju också en ganska fasansfull skildring av mentalvården för sådär 100 år sedan där nere i Skåne.
Ja, det är det verkligen.
Mm. Ska vi... hur är det med de skånska forskarna och litteratörerna? Du har ju berättat tidigare om... vad heter han nu då? Julius Agamemnon Svensson, han som var son till ostmästaren i Vasslarp och vars farfar kom från Mögelheim i Ostpreussen. Och Julius Agamemnon blev ju sedermera hymnolog. Jag har här ett dokument som utan tvekan härstammar ifrån Skåne. Och lite Fröding inspirerat, så det kan ju vara Julius Agamemnon. Den är, dikten heter Bankkrisen in memoriam. Jag skulle uppskatta mycket om du inför det nya året 2002 ville läsa denna sedelärande dikt. Det är väldigt mycket fina rim tycker jag också.
Ska jag verkligen göra det?
Mm.
Jaha. Bankkrisen in memoria. Först är det lite om hur det var då. Och så här låter det. I mammons tempel vår manne sitter. Han njuter glansen av guldets glitter. Hans manna krafter likt gnistor spritter i kamp för nödställda bankkrediter. Nog syns du bleven en smula bitter av penningförstarnas vilda ritter, hur tanklös yra och vårvilt kvitter gjort stolta planer till rök och splitter. Nu vet vi alla hur stålbad svider. Men också vet vi att sent om sidor, trots dagens strider, vi sakta skrider, men mycket sakta mot bättre tider. Och då ska låntagar folk som kvider och sina händer i ängslan vrider, för de krediter som tysta lider får del av nåd som ditt tempel sprider. Men allt det där är nu länge sedan. Nästan glömt är finansoredan. I detta kaos kan det dock finnas vissa ljusglimtar värda minnas. Det fanns en kader av kloka bröder med insikt om att man ej föröder sitt ägda pund och helt tanklöst stöder det slämma skälmar så bank förblöder. Till denna kader vår manne hörde, genom krisen sin bank han förde. Det andras finter ej honom störde, kring penningpåsen ett rep han snörde. Till mammons tempel ej längre hastar, vår broder manne, han rofylld rastar i hemmets hägn vid den egna härden i stilla väntan på sista färden.
Dikten Bankkrisen in memoriam lästes av Ebbe Björkman och har väl också upptäckts utav dig i någon gömma nere i Skåne eller möjligen här på Karpstigen i Bollmora.
Mitt minne sviker mig här vid lag.
Hur som helst, det har varit väldigt roligt att också 2001 få besöka dig och lyssna på dina litteraturkröniker. Så en god fortsättning på alla helgerna och ett riktigt gott nytt år, Ebbe Björkman.
Jag önskar dig detsamma och tack för i år.